Hej och välkomna hit igen. Det är andra advent. Och det är alltså dagarna närmar sig till den speciella dagen när vår frälsare ska föds. Alltså Jesus Kristus ska föds. Så countdown, räkna ner, det närmar sig. Dagens text var Matteus evangeliet 13, verserna 31-34. Jag ska predika om den. Och speciellt jag ska fokusera på surdegen. Alltså surdegen är, kan man säga, nyckelelement som ger bakverken ett speciellt unik smak. Alltså det vet jag inte, men min fru Chorik vet det. Alla kvinnor vet det. Så den intressanta delen är att en små bit av det här surdegen är tillräcklig för att omvandla hela degen, alltså den vanliga deg, till syrat deg menar jag. Och alltså det är inte bara degen, vi kan prata om saltet också. Saltet har ett avgörande roll. Och det är kanske bredare och viktigare roll än surdegen. Men idag ska jag bara lägga centrala vikten på surdegen. Vad menade Jesus? Alltså menade Jesus inte, alltså förstås, surdegen bokstavligen? Men han menade något annat. Vad menade han med det här exemplet? Alltså Jesus Kristus på hela tiden pratade väldigt enkelt med exemplar. Konstruktiv och enklare exemplar. Därför att målgruppen var människor. Enkla människor, vanliga människor. Outbildade människor, fiskare och så vidare. Så Jesus Kristus behövde inte prata om teologi, obegripliga saker, abstrakta fenomen. Nej, utan enkla exempel som alla kan förstå. Därför pratar han mycket med exempel. Och idag han pratar om syr. Degen. Hur kan vi förstå Guds riket, alltså himmelriket, och länken mellan Guds riket och surdegen? Hur kan vi applicera det här exemplet på Guds riket? Vad är, alltså i matematik ser vi, vad är den minsta gemensamma nämnaren mellan dem? Ja, det finns en länk förstås. Men alltså det är så här, innebörden är att liksom, alltså på samma sätt som surdegen sprider sig i hela degen och en vanlig deg blir syrat, på samma sätt Guds budskap, Guds ord, sprider sig och omvandlar våra vanliga liv till väldigt betydelsefullt liv. Ett liv som är rikare än en vanligt liv. Alltså med ett ord, vårt liv har betydelse med Jesus Kristus. Vårt liv har betydelse när vi vet att det finns en himmelrike som vi ska dit. Det var meningen. Men hur fungerar surdegen? Alltså, surdegen symboliserar något. Surdegen symboliserar himmelriket. Men i vårt liv, i vardagslivet, vad symboliserar surdegen? Alltså det kan vara en drivkraft som motiverar oss. Det kan vara en positiv fenomen som sprider sig i hela världen. Men det kan vara också tvärtom en negativ företeelse som påverkar oss negativt. Det kan vara kanske en sjukdom som sprider sig. Det räcker bara med att ta kontakt med den här personen som bär smittan och vi är sjuk. I Bibeln säger genom en människa synden kommer till hela världen och vi blev syndare, alltså genom Adam och Eva. Och genom en människa kom frälsningen till hela världen. Så det räcker med en människa att sprida kärlek eller sprida hat och hot till hela världen. Vi tar några exempel. Alltså jag skulle bara fråga en, alltså det är en IQ-fråga kan man säga, alltså intelligent kvot. Vilken sprider sig fortare, snabbare? Jag ska förklara nu. Alltså det finns oräkneliga exempel på den. Men jag upprepar, vilken sprider sig fortare? En bra sak eller en dålig sak? En positiv eller en negativ? Är en bra vana eller en dålig vana? Ett bra rykte eller ett dåligt rykte? Vilken av dem sprider sig fortare? En annan fråga. Alltså, ni får fundera på den, men samtidigt jag fortsätter. Vilken vill ni ha? Ett glas saft. Ett glas vatten. Ett glas öl kanske. Eller ett glas ättika. Det är uppenbart. Det är självklart. Vilken vill ni ha? Eller vill ni ha en god mat eller vill ni fasta på 4 dagar till exempel och äta ingenting? Ingenting. Vilken vill ni ha? Vill ni ha ett bra rykte att alla människor i samhället ska respektera er och bli respekterat? Eller vill ni att alla ska hata er eller hota er eller förfölja er? Vilken vill ni ha? Ja, jag skulle gärna välja ett glas öl med en bra gott mat. Ett gott rykte så att alla människor ska respektera mig. Och om ni också svarat på samma sätt så vi alla är underkända. Underkända. Det är fel svar. Men varför då? Varför är det fel svar? Det beror på vilken perspektiv, vilken vinkel, vilken synpunkt tittar vi på frågan. Gäller det kristendom så Jesus Kristus har druckit ättika. Jesus Kristus fastat inte 4 dagar, 40 dagar. Jesus Kristus förstås blev älskad av många, men samtidigt blev hatad, hotad och förföljd av många. Är Jesus Kristus vår förebild? Ska vi följa Jesus? Så vi måste inte välja god mat och så vidare och så vidare. Utan Jesus Kristus väg är den vägen som är fyllt med plåga. Men det är så är det. om jag säger till mina barn att nu har jag bestämt, vi ska till kyrkan varje söndag oavbruten. Hur reagerar de? Alltså, kanske de hade någon annan plan. Kanske de föredrar att resa eller träffa vänner, kompisar. Eller kanske bara vara ute och cykla, promenera, åka skidor. Eller bara stanna kvar hemma och avkoppla. Och de kan rättfärdiga sina agerande så här. Till exempel, förresten det är inte mina barn som gör så, men det är ett exempel bara. För ni vet det alltså. Ja. Till exempel, min son säger, men pappa, varför ska jag till kyrkan? Vad är meningen? Alltså, i själva gudstjänsten, den viktigaste och mest intressanta delen är predikan till exempel. Och predikan redan finns inspelat och vi kan lyssna när som helst på hemsidan. Varför ska jag till kyrkan? Jag kan lyssna på den redan när som helst, var som helst. Ja, det är inspelat. Okej. Okay. Är det alltså gåvan, alltså kollekten som vi måste skänka pengar? Och det kan vi genom Swish. Vi kan swisha. Vi behöver inte åka till kyrkan för att skänka pengar. Varför ska vi åka till kyrkan? Det är inte nödvändigt att vara på plats. Eller alltså, ska vi träffa de här trevliga människorna? Okej, det är värt att träffa dem. Men vi behöver inte göra den varje söndag. Låt det bli varannan söndag istället. En månad, alltså en gång per månad. Eller ja. Så de rättfärdigar sina agerande på så sätt. Och de undviker komma till kyrkan varje söndag. Det är en sida. Å andra sidan, om jag förslår dem att varje söndag ska vi göra något roligt. De klagar inte alls. Tyvärr är det så. Jag generaliserar inte, men vågar jag fråga en sak? Var är era barn, de ungarna? Var är era barnbarn? Vad är de? Ja, de har sysslor. Så, vi går vidare. Alltså, vi kan säga att det är så här. Ungdomar har en annorlunda tänkesätt kan man säga. Okej, och vi respekterar deras tänkesätt. Absolut. De är våran framtid. De är nästkommande generationen. Okej. Men och en, alltså den måste, det räknas som en formellt ritual till exempel för unga människor att varje fredag kväll eller lördag kväll åka med vänner och kompisar till stadshotellet eller pitchers och dricka hur mycket som helst öl. Det är en ritual för dem. De är unga, de är vuxna, de gör vad de vill alltså. Och ingen som kan bestämma åt dem, de själva som bestämmer. Ja, men det är bra. Och vi kan säga att de är ungdomar, när de blir vuxna ska inte göra så. Nej, vuxna också gör så. Mycket, alltså att gå och dricka öl känner ingen gränser, alltså åldersgränser, finns inte det. Och på måndag morgon när de här ungdomarna går till sina arbetsplatser eller till skolan, då berättar de vad de gjorde i helgen. Vet du vad? Vi åkte till Pitchers och vi drack. Och vi spydde alla öl som vi drack. Med stolthet. De är riktiga män. Och då de provar också annan slag, annan sort narkotika också. De är män. De kan det. Men ingen som berättar med stolthet, samma stolthet, att vet ni vad? Igår jag var i kyrkan till gudstjänst med min mamma och pappa. Och vi lyssnade på predikan. Och det var, vi har sjungit psalm och sång. Och den första reaktionen som man gör, alltså titta. Är du religiös? Är du troende? Tror du på Gud? Nej men, lägg av. Sluta. Det är verkligheten. Och verkligheten, det är surt. Någon kan säga att, som sagt, de är unga. Det är deras tid. De får göra så, men det kommer en dag som de, alltså när de blir vuxna. De ska inte göra så, men det är inte så. De fortsätter och fortsätter och fortsätter. Alltså, jag vet inte om det är en fördel eller en nackdel för mig att vara samtidigt präst, samtidigt undersköterska. Så jag träffar många 60-65 plus människor på sjukhuset som druckit så mycket, intoxpatienter. Mycket, så det spelar ingen roll. Åldern spelar ingen roll. Men däremot, de barn som var här idag, det finns inga garantier att efter 10 år, de samma barn ska finnas kvar här. De barnen som var med sina föräldrar på gudstjänsten, när de blir 18-20 år, vem utav oss kan garantera att de ska finnas kvar här? Det var en bra vana när de var barn, men det här bra vanan finns inte längre när de är vuxna. Finns undantag hela tiden, och jag respekterar alla undantag. Som sagt, jag generaliserar inte, men så är det. Vad är de nu? Surdegen är himmelriket. En konstnär har ritat eller målat en tavla som representerar 2 vägar. En väg som är så smal väg. Inte rakt. Inte smidigt. Fullt med plågor. Svårigheter. Smärtor. Men till sist, Guds rike är där. Och den andra vägen är ganska bred. Alltså en autobahn, låt oss säga. En autobahn. Smidigt. Det finns alla underhållningar. Det finns nöjen. Det finns pengar. Det finns alkohol. Det finns narkotika. Det finns, jag ber om ursäkt, prostitution. Och till sist finns ett rike, men det är inte Guds rike. Vilken väg ska vi välja? Ja, vi ser, vi har ett liv att leva. Vi ska leva det på ett värt sätt. Men kommer igen den här frågan. Vad vill vi ha? Är det Guds rike som önskemål eller något annat som önskemål? Vilken perspektiv har vi?